Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Berkshire Hathaway Letters to Shareholders 1965-2024 är en samling av Warren Buffetts årliga brev till Berkshire Hathaways aktieägare från 1965 till 2024. Boken är inte en vanlig affärsbiografi utan en primärkälla till hur ett av världens mest inflytelserika bolag byggdes upp steg för steg. Genom breven går det att följa hur ett kämpande textilbolag i New England växte till ett enormt konglomerat med verksamhet inom försäkring, järnväg, energi och konsumentvarumärken. För läsaren fungerar boken både som historisk dokumentation och som en praktisk vägledning i kapitalallokering, långsiktigt ägande och bolagsstyrning. Den visar också hur Buffetts tänkande förändrades över tid utan att effekten av facit i efterhand tar över bilden. Det gör boken särskilt värdefull för den som vill förstå investeringar i verklig tid, inte bara i teorin. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Buffetts brev visar hur Berkshire gick från textilbolag till global koncern. Det mest grundläggande i boken är själva tidsresan. Breven börjar när Buffett tar kontroll över Berkshire Hathaway 1965, då bolaget fortfarande var svagt och bundet till en krympande textilindustri. Istället för att hålla fast vid den ursprungliga affären använde han kapitalet för att bygga något helt annat. Över tid flyttades fokus mot försäkring, energi, järnväg och ägande i starka företag med uthålliga kassaflöden. Det är viktigt eftersom boken visar att Berkshire inte blev stort genom en enda genial affär utan genom många disciplinerat genomförda beslut under flera decennier. Läsaren får se hur en omställning i svensk anda av industriell omvandling kunde beskrivas, men i amerikansk skala, från gammal basindustri till modern kapitalförvaltning. Breven fungerar därför som ett historiskt protokoll över hur ett företag kan omformas när ledningen vågar lämna en svag kärnverksamhet bakom sig och istället söka bättre. Användning av kapitalet. För det andra, kapitalallokering är bokens centrala lärdom, inte aktietips. Boken handlar mindre om att förutspå börsen och mer om hur pengar ska placeras, där de gör mest nytta över tid. Buffett förklarar gång på gång att ledningens viktigaste uppgift är kapitalallokering, alltså att avgöra om vinster ska återinvesteras, användas till uppköp, fördelas till ägare eller sparas för framtida möjligheter. Det gör breven särskilt användbara för läsare som vill förstå företagsbeslut på djupet. Istället för kortsiktiga marknadsreaktioner betonar Buffett hur värde skapas när kapital får stanna i verksamheter med starka konkurrensfördelar och hög avkastning på insatt kapital. För en svensk läsare blir detta relevant i ljuset av hur många familjeägda industribolag och investmentbolag har tänkt långsiktigt i generationer. Skillnaden här är att Buffett redovisar resonemangen öppet år för år så att man ser både träffar och misstag. Det gör breven till en konkret studie i hur man tänker disciplinerat kring resurser snarare än en samling allmänna råd om investeringar. För det tredje, den långsiktiga värdeinvesteringen förklaras genom verkliga beslut över 6 decennier. Ett av bokens största värden är att den visar värdeinvestering i praktiken, inte som ett teoribegrepp. Buffett återkommer ständigt till att man ska köpa företag, inte bara aktier, och att man ska leta efter verksamheter med starka varumärken, prisstyrka och hållbara konkurrensfördelar. Poängen är inte att köpa billigaste som finns, utan att köpa något som kan växa i många år och tåla förändringar i ekonomin. I breven går det också att se hur detta tänkande anpassas till olika epoker, från industribolag och försäkring till moderna konsumtionsföretag och teknikrelaterade jättar. Det viktiga är att principen består, även när marknaden förändras. Läsaren får därmed en ovanligt tydlig bild av hur tålamod och kvalitetsfokus kan väga tyngre än handelstakt och spekulation. Det gör boken till en motvikt mot dagens snabba börsflöde, där många beslut tas på minuter snarare än år. Breven lär inte ut en genväg utan ett arbetssätt som bygger på uthållighet, analys och respekt för ränta på ränta. För det fjärde, bokens styrka ligger i öppenhet, misstag och en ovanligt rak företagskultur. Buffetts brev är kända för sin tydlighet och självrannsakan. Han skriver inte som en marknadsförare utan som en ägare som vill förklara vad som gick rätt, vad som gick fel och varför. Det gör tonen ovanligt pedagogisk och trovärdig. För läsaren blir detta viktigt eftersom man får följa inte bara framgångarna utan också de omvägar och missbedömningar som formade Berkshire Hathaway. I många företagsberättelser putsas historien tills den ser linjär ut, men här visas utvecklingen som den faktiskt var, med osäkerhet och justeringar längs vägen. Det säger mycket om bolagets kultur, där självständiga chefer får stort ansvar samtidigt som det finns en stark central disciplin kring kapital och etik. Den här kombinationen av decentralisering och tydliga principer är en av Berkshire-modellens mest intressanta delar. För någon som är intresserad av ledarskap, inte bara investeringar, erbjuder breven därför en konkret bild av hur förtroende, ansvar och transparens kan fungera i ett mycket stort företag. Slutligen, den kronologiska formen gör boken till ett arbetsredskap för seriösa läsare. Boken är inte upplagd som en traditionell berättelse med början, mitt och slut, utan som en samlad serie årsbrev. Det är just det som gör den unik. Genom att läsa kronologiskt ser man hur Buffetts tankar växer fram och hur vissa idéer testas, förfinas eller överges. Denna struktur gör det lättare att förstå samband mellan beslut och resultat, särskilt för den som vill studera företagsutveckling över lång tid. Många andra böcker om Buffett sammanfattar hans filosofi i korta principer, men här får man själva källmaterialet. Det ger också ett starkare historiskt djup, eftersom breven speglar amerikansk ekonomi under flera epoker, från inflation och industriförändring till finanskriser och nya affärsmodeller. Studenter, investerare och yrkesverksamma blir boken därför mer än en läsning. Den fungerar som referensverk. De index och tabeller som brukar följa med denna typ av utgåva förstärker den praktiska nyttan ytterligare. Läsaren kan återvända till specifika år, bolag eller frågor och använda boken som ett uppslagsverk snarare än som en engångsläsning. Sammanfattningsvis, den här boken bör läsas av investerare, företagsledare, ekonomistudenter och alla som vill förstå hur långsiktigt ägande faktiskt fungerar i praktiken. Den passar särskilt bra för den som vill gå bortom förenklade råd om börsen och istället studera hur kapital allokeras, hur starka bolag byggs och hur ledarskap ser ut över många decennier. För läsaren ger den både intellektuell skärpa och konkret nyttokunskap, eftersom den visar hur principer som tålamod, disciplin, decentralisering och tydlighet omsätts i verkliga beslut. Det som skiljer boken från många andra verk om Warren Buffett är att den inte tolkar hans arbete i efterhand, utan låter honom tala direkt genom sina egna brev. Det gör den mer pålitlig som källa och mer användbar som studieunderlag. I sin genre är den därför mindre en hyllning och mer ett arbetsdokument. Ett levande arkiv över hur Berkshire Hathaway växte fram och varför Buffetts synsätt fortsatt väger tungt i modern finans. Om du vill stödja Warren Buffett, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!